Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Palmemordet. Rättsskandalen Olof Palme, del 1. Med Gunnar Wall.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90
000. Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som vanligt går det alldeles utmärkt att stötta oss om ni tycker att det vi gör är bra. Det enklaste sättet att göra detta på är att gå till patreon.com/palmemordet och välja en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Det är alltså patreon.com/palmemordet som gäller. Och om du hellre vill göra en engångsdonation, ja då hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Och om du vill stötta dagens gäst Gunnar Wall så är ett bra sätt att göra detta på att köpa hans nyutkomna bok Rättsskandalen Olof Palme, mordet, syndabocken och hemligheterna. Det är om den som dagens avsnitt och även nästa veckas avsnitt ska handla. Innan vi kör igång med intervjun vill jag bara säga att det förekommer lite brus när Gunnar pratar i början av avsnittet. Men det här försvinner i stort sett helt efter att vi tagit en paus och han stängt dörren till rummet där han satt. Vi hoppas att det inte stör er som lyssnar allt för mycket. Min första fråga gällde själva titeln. Vad syftar Gunnar på med ordet rättsskandal?
Jag syftar på utpekandet av Stig Engström på väldigt svaga grunder att det blev det som fick innebära att utredningen lades ner efter årtionden. Alltså det var ju både en rättsskandal för att det var en anklagelse mot Engström som var ogrundad och det var också ett väldigt märkligt sätt att utreda eller att avsluta en så viktig utredning. Det fanns ju så mycket som hade behövt utredas och man hade åtminstone velat att slutet skulle kännas rimligt och anständigt. Det hade inte varit en rättsskandal, tycker jag, om utredarna hade sagt att vi har kört fast, vi kommer inte längre, vi får lägga det hela på is, vi kan inte göra mer just nu. Det hade varit synd men inte oacceptabelt, men den här avslutningen, det tycker jag var oacceptabel.
Det som slår mig är, för jag vet ju till exempel då efter att utredningen lades ner så cirkulerade det ett upprop om att utredningen skulle återupptas. Det där skrev du under och där skrev jag och Dan under och många andra också, journalister och poddar och allt möjligt här. Men alltså jag får en känsla
av... Och folk som hade varit med i utredningen.
Ja, definitivt. Absolut. Mm. Det höll jag på att glömma.
Andersson exempelvis, ja.
Precis, precis. Men alltså jag får en känsla av att det här... Jag menar, du är vanligtvis, måste jag säga, ja, men snäll och ödmjuk på alla sätt. Men det känns som att du är lite förbittrad över det här, eller? Just med nedläggningen. Det verkar gå dig hårt till sinnes, tänker jag.
Ja, vad ska man säga? Nej, men alltså jag tycker att det var sorgligt med en sån avslutning. Och också, som framgår av min bok, sorgligt med tanke på att det senaste generationen utredare faktiskt hade startat med höga ambitioner och gjorde en massa utredningsarbete som var angeläget och viktigt, men där de ändå till sist valde en avslutning som inte alls levde upp till det de hade gjort det. Det kändes väldigt, väldigt fel.
Och varför hamnade man i den här lösningen enligt dig då?
Ja, det handlar ganska mycket av boken om, kan man väl säga. Och där, alltså vi kan ju börja med egentligen vad de försökte göra. För att när utredarna startade under Petersson med alltså i stort sett en ny utredningsgrupp då, så bestämde de sig för att gå tillbaka till Sveavägen. Och det tycker jag, alltså det var ju en rimlig infallsvinkel och en bra infallsvinkel. Och det innebar för deras del att undersöka inte bara vad som hände på mordplatsen utan också att undersöka vad som hände runt omkring i området. Och de såg ju då att det fanns väldigt många tecken på att Palme var övervakad. Att det hade varit en övervakning av dem ända sedan han tog sig hemifrån. Och omkring bion och längs med Sveavägen. Det fanns alltså en rad observationer av det slaget. Och det där tog de till sig uppenbarligen och bestämde sig för att rota vidare i. Och de hade ju också fått in en massa material som inte hade varit känt för allmänheten innan om att stay behind, alltså att någon del av det svenska stay behind-nätverket skulle kunna ha varit inblandad i mordet. Och det bildar ju ett mönster för att om man tänker sig en effektiv organiserad övervakning, då måste man ju tänka sig folk som var i stånd att genomföra det. Och då är ju folk som har hållit på med den typen av aktiviteter som man gjorde i Stebehandlätverket, det är ingen orimlig gissning i sammanhanget. Och då blev de också, vilket jag också kan förstå helt och hållet, extra intresserade när de kom på att det fanns en person som hade jobbat över i Skandiahuset som hade varit vid mordplatsen, eftersom Skandiahuset hade varit historiskt ett nav i Stay Behind-nätverkets aktiviteter i Stockholm. En av orsakerna var ju att den som hade varit högsta chef för det försäkringsbolaget var ju Alva Lindenkrona som hade varit Stay Behind-chef under många, många år. Så att, och det hade lett till att Stay Behind hade egna lokaler i byggnaden. Och de var ju väl förtrogna med tunnlarna under Skandiahuset och alla sådana saker. Och så hade man då alltså en man som kom ut ifrån Skandiahuset av alla ställen. Och som det var frågetecken omkring. Och det är klart att då såg de det som en chans att kunna knyta ihop alla de här observationerna av övervakning med en namngiven individ. En individ som skulle kunna gå och peka ut och säga att han var inblandad i mordet. Så det är inte underligt alls att de tog upp det här, att de ägnade mycket energi åt att undersöka både övervakning av Palme, Stay Behind-nätverket och Stig Engström, och inte minst att de också försökte få svar på om Stig Engström kunde ha varit en del av Stay Behind-nätverket. Det var en rimlig utredning. Men det de då kom fram till var att de lyckades inte bevisa att Stig Engström hade varit en del av det nätverket eller något annat nätverk, utan det tog stopp där, och det tog stopp bland annat för att de personer i Steinbehandlingsnätverket som utredarna hörde, de sa väldigt, väldigt lite. Och de olika myndigheter som kunde ha kunskap om det hela, de hade inga handlingar att lämna ut. Eller även om de hade handlingar, lämnade de inte ut dem i sådana fall. Och det kanske mest slående exemplet på frånvaron av information från andra myndigheter, det var ju det som Bo G. Andersson skrev om i Dagens Nyheter för några år sedan, när han då hade hittat att Säpo hade slarvat bort eller gjort sig av med Palmes personakt.
Just det, ja.
Och det hade de gjort alltså utan att det fanns några registrerade beslut om vad som skulle ha gjorts med den, utan den fanns bara inte att hitta. Och då pratar vi alltså om en samling handlingar om Palme som måste ha varit på många tusen sidor rimligtvis. Och så handlade om olika säkerhetshot mot Palme, som säkert handlade om Säpos uppfattningar om riskbeteenden från Palmes sida, om olika känsliga kontakter han kunde ha haft och en massa sådana saker som ju rimligtvis borde ha varit centrala att gå igenom i utredningen så att säga, för att få svar på vilken typ av hotbilder det kunde funnits omkring Palme. Men den fanns bara inte. Den hade försvunnit någon gång, man vet inte när. Alltså, och det var som en av utredarna som jag talade med, Jonas Englund, han sa att luften gick ur honom när han hörde det. Alltså då kändes det så att hur ska vi kunna få fram sanningen om mordet när andra myndigheter gör så här? Och det var, ja, det här var alltså en del av orsakerna till att utredarna körde fast. De kom inte längre. De stod där, de hade de uppgifter de hade. De lyckades inte avfärda uppgifterna av walkie-talkies eller övervakning eller sådana saker. Det var inte så att det gick att stryka dem så att säga, utan det var bara det att de kom inte fram till några namn som man skulle kunna väcka åtal mot, utan de fanns bara där, de här uppgifterna. Och så hade man då Stig Engström som det inte gick att knyta till någon organiserad aktivitet. Men där utredarna ändå var övertygade om att Engström var involverad. Och där de då så att säga bestämde sig för att få ett slut på utredningen, att peka ut Engström ensam. Och ja, alltså det gjorde de då och lyckades med att bortse från, vad jag menar, en rad tunga argument för att det var orimligt att Engström var gärningsmannen eller inblandad i något annat avseende. Men de hade så att säga ägnat så mycket energi åt det här med Engström och något organiserat. Och när de inte fick tag i några organiserade individer, då hade de kvar Engström. Och då var det förstås frestande när det är så i rättsapparaten att en åklagare kan väcka åtal om han har någon att väcka åtal mot, eller han kan lägga ner utredningen. En av omständigheterna att han kan lägga ner utredningen är om den som är misstänkt inte längre lever. Och då innebär att då kan åklagaren själv avsluta utredningen. Han behöver inte fråga en domstol om vad som är rimligt och sant, utan han kan ta det beslutet själv och sen är det slut helt enkelt. Och där hade ju då utredarna det verktyget i sin hand att de kunde så att säga sätta punkt för utredningen genom ett utpekande av Engström. Och det var uppenbarligen så lockande för dem att göra det, att få till stånd ett slut, så att de gjorde det fastän de saknade alla tyngre argument. Och då ska vi komma ihåg en annan sak också, tror jag. Och det är att när Petersson gick ut i februari 2020 och sa att han skulle presentera en avslutning på utredningen inom ett halvår, så, eller under det första halvåret 2020 sa han till och med. Så att,
ja, just det. Ja.
Just det. Och då då hade han uppenbarligen förhoppningar om att de skulle få fram tunga grejer på Engström. Han hade övertygat sig om att de snart skulle ha den här bevisningen som de inte hade riktigt än. Och det som hände sen, det vet vi ju det, att de jobbade intensivt men de hittade inget nytt emot Engström överhuvudtaget. De hoppades till exempel på DNA-bevisning på några anonyma brev som de hade fastnat för. Att det skulle kunna leda till att Engström skulle ha skrivit de här breven. Det visade sig att det stämde inte in på Engström överhuvudtaget. Det blev ingenting där och då gjorde andra försök också, men det blev stopp. Det var egentligen bara en sak de lyckades med, och när de hade lyckats med det, då bestämde sig Petersson för att sätta ut en dag då han skulle presentera nedläggningen av utredningen. Och det var att de fick ett uttalande från NFC om vapnet och kulorna. Och det uttalandet, det sa Petersson om att det här var ledsamt att de fick det här uttalandet. Han var besviken och så vidare. Men det var i själva verket ett uttalande som var det de behövde. Därför att det här uttalandet sa att det gick inte att fastslå vilket vapen som skulle kunna användas överhuvudtaget. Att det gick inte ut ifrån en analys av kulorna att avgöra vilket vapen som hade använts. Och det innebar naturligtvis i sin tur att det gick att hävda att det skulle kunna ha varit Engströms vän, vapensamlarens vapen, som var aktuellt ändå. Alltså, det gav en liten öppning åt det hållet, om man så ville. Va? Och därför att de hade vetat ända sedan 2018, om jag inte minns fel, att NFC hade sagt att det fanns inga tecken som tydde på att vapensamlarens vapen skulle ha varit mordvapnet. Och det hade ju tyngt dem under ganska lång tid. Så om de hade varit besvikna, då var ju det länge. Då hade de varit besvikna i 2 år, så att säga. Det de nu fick var ju liksom någonting som sa att ja, det spelar liksom ingen roll, vi kan ha rätt ändå, va? Och det innebär naturligtvis att man skulle kunna säga det om alla andra vapen också naturligtvis. Det har ju ingen annan innebörd än så. Va? Så att förutom några vapen där det var osannolikt att det skulle vara de vapen. Men alltså, ja. Så att alltså det där var ju också ett icke-bevis egentligen. Men det var det enda nya de hade att lägga fram när de la ner utredningen. Och man såg ju på Petersson och Melander att de såg inte glada ut.
Det var ju en skillnad mellan när Petersson gick ut med det i tv till det att han satt på presskonferensen definitivt.
Ja, det var ju en slående skillnad. Då hade han ju först en lätt segervist, skulle jag vilja säga. Va? Som att jag har en hemlighet som inte ni vet ännu ungefär. Va? Men och sen såg han ju ut som att det hade jag kanske inte ungefär. Va? Så att, men alltså då hade de redan satt sig i den sitsen att det skulle varit väldigt svårt i det läget att gå ut och säga att vi trodde att vi hade en lösning, men det hade vi inte. Vi står och stampar. Vi kommer inte vidare. Det hade ju krävt en form av mod och integritet som kanske inte så många har att säga det i det läget. Men det är det jag tycker de skulle ha sagt.
Men den här hemligheten som ingen visste om då, enligt dig så är det kopplingen till Stay Behind då, eller? Jag tänker att Lars Borgnäs var ute och pratade om Sydafrika. Nu ska vi se, Daniel Suhonen var det väl som pratade om att man skulle haft vapnet och så vidare. Men enligt dig så är det Engströms eventuella koppling till Stay Behind som man jobbade med då helt enkelt.
Ja, man jobbade definitivt med det väldigt intensivt under lång tid. Och det intressanta är att jag kan visa i min bok att de hade ju inte släppt det efter det att Petersson gick ut till februari heller, utan de ägnade viss energi åt att försöka leta omkring Stay Behind också. Och skälet var sannolikt att eftersom inte de hade lyckats med något annat, så hoppades de fortfarande att de skulle kunna få fram någonting. Och Petersson sa åt mig när jag intervjuade honom om boken också att det gick inte att veta om Engström hade varit en del av något organiserat eller inte. Utan det lämnade han faktiskt öppet och det har han antytt i andra sammanhang också. Så att alltså, och det är också, tänker jag, är ett ytterligare tecken på att Peterson och utredarna faktiskt levde kvar i föreställningen att Engström skulle haft kopplingar till Stay Behind eller någonting liknande, var att de hoppade inte på Filters hypotes. Därför att den handlade ju om att Engström skulle ha agerat ensam utan att han möjligen hade fått ett vapen ifrån någon. Men annars var han ensam så att säga. Och de hade ju lagt upp det på att Engström hade råkat vara vid Grand omkring klockan 21. Hade råkat få se makarna Palme. Hade då bestämt sig för att han skulle skaffa fram ett vapen och genomföra mordet när filmen var slut. Hade smugit ut till Grand i slutet av filmen. Stått där och tänkt skjuta men inte vågat. Återvänt till Skandia smygvägen. Bestämt sig för att gå hem för kvällen. Haft med den laddade revolvern. Gått ut på Sveavägen. Stött på makarna Palme. Och då bestämt sig för att ja, jag skjuter i alla fall. Och det var ju en teori om hur Engström skulle kunna ha gjort det här själv. Det finns en rad invändningar mot den. Men det var i alla fall någon form av gärningsbeskrivning så att säga. Det Peterson gjorde var att han avstod från att hoppa på det tåget. Han menade att det var obevisat och spekulativt att Engström skulle ha varit vid Grand. Så han sa ingenting om det. Han sa ingenting om vilket motiv Engström skulle haft heller. Eller någonting annat. Utan han hade ju bara det här att utifrån det som sedan hände måste han ha haft ett laddat vapen med sig. Det var liksom hans argumentering. Och det blev ju då alltså en så uppenbart ofullständig beskrivning av vad Peterson ansåg hade hänt. Va? Alltså att en stillsam, ostraffad tjänsteman skulle haft en laddad revolver med sig och gått ut i det ögonblicket. Och det inte var på grund av att han skulle ha varit vid Grand och sett makarna på honom, utan av någon annan anledning antagligen. Alltså, då är det svårt att tänka sig någon rimlig förklaring till det. Utom att någon hade informerat honom om att nu kommer de. Va? Det är ju det som blir kvar så att säga. Så att jag tycker mig se i det Peterson sa att han hade inte kunnat släppa teorin om att Engström var en del av något organiserat. Och det är ju också vad han själv sa på olika sätt. Att han hade ju inte kunnat avskriva det riktigt.
Vi bara flika in en sak. Vi pratade ju om det här med Säpos personakt som hade försvunnit. Och det behöver ju inte betyda att det finns en akt där det står om ja, men misstänkta otrohetsaffärer eller ja, vad det nu, såna här grejer som lite mer konspiratoriskt, utan faktiskt precis som du säger då, eventuella hotbilder mot Palme. Så det behöver liksom inte vara fullt så konspiratoriskt som det kanske låter, eller hur?
Nej, alltså det kan ju ha varit vad som helst. Det kan naturligtvis också ha varit så att om Palme umgicks med personer som i Säpos ögon framstod som farliga, opolitliga. Alltså om han till exempel hade kontakter med olika befrielserörelser eller om han hade kontakter med sovjetiska representanter och så vidare. Så antecknade de säkert det också. För det liksom låg inom ramen för de sakerna de skulle hålla koll på. Va? Det kan ha varit vad som helst. Om han visade tecken på att inte må psykiskt bra. Eller vad som helst. De antecknade väl allting som liksom låg inom ramen för det som de skulle kunna tycka var intressant. Va? Och det behövde inte vara uppgifter som var sanna heller. Kan ju ha varit tips från olika människor som inte stämde. Men de har tecknat väl i alla fall. Det var ju deras arbetssätt. Och det är ju inte överraskande i och för sig. Men däremot att det försvann är ju lite alarmerande. Men det är väl också, skulle jag säga, någonting som kanske speglade sig på samma sätt. Och att de var ju inte den sortens myndighet som ansåg att allmänheten skulle kunna få insyn i vad de hade gjort. Utan de var ju liksom helt inne på att utifrån landets säkerhet och nationens intressen måste vi hemlighålla all känslig information vi har så att inte det skadar vårt arbete. Det var väl deras inställning, så att säga. Så att, men och det kan naturligtvis också finnas information i personakten som visade på att Säpo hade slarvat med att skydda Palme. Det kan ha varit hotbilder som hade rapporterats in som Säpo inte hade gjort någonting åt. Det finns ju åtskilliga uppgifter om det i utredning som vi vill. Till exempel von Birchan som berättade att han hade hört av sig till Säpo på före mordet. Och berättat att han hade fått ett erbjudande att genomföra mordet. Och det hade ju den ansvariga på Säpo då. Hade ju sagt nej, jag har inte fått någon sån information. Men det kan ju vara exempel på sådana saker som har städats undan. Ja, alltså det slaget. Det finns ju väldigt mycket. Man kan tänka sig vad som helst. Men det borde inte ha städats undan om syftet var att ge utredarna all den information de kunde behöva för att få fram sanningen om mordet.
Mm, just det. Just det. Men jag tänker om vi återvänder till de här hektiska dagarna och till presskonferensen där. Man säger ju då att man inte kan knyta ett vapen till kulorna som vi har pratat om. Jag frågade ju då när jag fick de här 7 minuterna med Christer Petersson om det innebär att vapenundersökningarna som har gjorts då var förgäves egentligen, för att man sa att det gick inte att knyta till något vapen egentligen mer än något annat då ju. Det duckade han lite för där ju, men du skriver ju i din bok, och jag vet också sen jag pratade med Sonny Björk, han är ju förvånad över det här att man var så kategorisk vad gäller vapnet, eller intressant?
Jo, jag tror de var kategoriska för att det låg väldigt väl till hans när man så att säga ville ärerädda Engströmspåret. Att då kunna säga att inte vi har fått fram uppgifter om ett vapen som kan knytas till Engströmmordet. Det spelar ingen roll, för det skulle ändå inte ha gått ungefär. Alltså, det blev ju så lockande att säga det. Och uppenbarligen ansåg den här NFC-experten att det var så också. Och man kan väl säga så här, tror jag, att det har ju länge varit uppenbart att det har varit förenat med stora svårigheter att hoppas på att man skulle kunna lösa mordet genom att få tag i vapnet. För att man kan ju säga så här, att om mordvapnet hade använts, om man hade skjutit med mordvapnet efter mordet, då finns ju inte längre samma spår i pipan, utan då har ju det förändrats i viss utsträckning. Va? Man kan också tänka sig att pipan skulle ha bytts ut. Det är inte en särskilt invecklad operation uppenbarligen. Och skulle man då ha en annan pipa, då skulle ju inte vapnet ha några spår av att ha varit inblandat i mordet överhuvudtaget förstås. Det finns ju dessutom en osäkerhet som utredarna valde att ignorera, nämligen att det behöver inte varit ett 357 Magnum, det kan ha varit 38 special istället, om man modifierat vapnet eller ammunitionen på olika sätt. Så att det finns ju, och det är också så att man har ju bara provskjutit vapen ifrån Stockholmsområdet, alltså lagliga registrerade vapen. Så att det finns ju en massa vapen som var från övriga landet. Det fanns vapen som kan ha smugglats in i Sverige och så vidare. Så att det var ju en chansning, hur man än såg det, hoppas på att vapnet skulle kunna leda fram till sanningen. Men jag tror i och för sig att Sonny Björk har rätt i det avseendet att det finns omständigheter då det skulle kunna gå att binda ett vapen vid mordet. Det är inte uteslutet. Va? Så att, jag tror inte det var 100% att det var omöjligt. Det tror jag inte.
Och Sonny säger ju till oss också i en intervju att när jag frågade honom just om det här att man bara hade testat vapen i Stockholmsregionen, så frågade jag om det var en brist i utredningen då att man inte hade testat andra, i alla fall andra legala vapen runt om i landet. Och då säger ju han att han tycker det då ju. Och jag gjorde ju sådär att jag skickade ju dels hans uttalande om att han tror att det skulle gå att så att säga länka samman ett vapen med kulorna då, plus det uttalandet om att det var en brist i utredningen. Det skickade jag till NFC bara för att höra vad deras kommentar till det var, i och med att de ändå hade gjort undersökningen. Men där jag fick ingen riktig respons där, utan det var mer att vi har tyvärr inte tid att svara på det här ungefär då. Så att det hade varit jätteintressant att få NFCs syn på det ju. För att Sonny Björk är ju ändå en ytterst kompetent herre då, som har varit med i många, många år ju i både Palmeutredningen och andra utredningar. Han, som verkligen kan sin sak. Men så blev det inte riktigt. Jag vet inte om har du haft möjlighet att prata just med någon på NFC om det här?
Jag tänkte att jag skulle göra det, men det blev inte tid att göra det. Men det var intressant. Men det finns ju en ytterligare aspekt som handlar om vapnet som jag tycker är värd att nämna. Och det var ju att Svenska Dagbladet avslöjade en tid efter att utredningen lagts ner att det fanns en man som de kallar ingenjören.
Mm, just det.
Som hade haft en registrerad Magnum som han hade blivit av med, hade tagits i beslag. Poliser hade haft den en längre tid, men de hade inte provskjutit vapnet, antagligen eftersom han inte det var skriven i Stockholm. Och sen hade vapnet sålts av polisen efter en tid. Och den här mannen, han var intressant på det sättet att det visade sig, vilket inte utredarna hade lyckats komma på, att det var han som hade skickat 2 Magnum-patroner till Kjell-Olof Feldt kort tid efter mordet. Med ett brev där han tog på sig mordet för sin organisationsräkning. Han hade också hotat olika socialdemokrater i andra sammanhang och var oerhört hätsk mot Palme. Och när det kom fram då, efter att utredningen lagts ner, vem det var som hade skrivit det här brevet och sänt in de här patronerna, som alltså var av den typen som kunde ha använts vid mordet. Så att det var ju slående så att säga. Då beslutade Christer Petersson sig för att inte återuppta utredningen utan att ignorera det här uppslaget, vilket jag tycker är sorgligt och anmärkningsvärt. För här hade man alltså en annan ensam gärningsman som det fanns starka indicier mot, skulle jag vilja säga. Och där det hade varit möjligt för polisen att internt utreda vem man hade sålt den här revolven till exempelvis. Man kunde också ha hört ingenjören eftersom han var i livet. Och det hade gått att göra en rad andra utredningsåtgärder för att slå fast om han skulle kunna ha varit gärningsmannen. Jag menar inte att det behöver vara sannolikt att det var han, men jag menar att det fanns starkare bevis mot honom än mot Stig Engström i alla fall, skulle jag vilja säga. Så att jag kan inte riktigt se logiken i att Petersson inte bestämde sig för att ja, vi kan väl öppna utredningen och se vad det här är för någonting. Men jag kan ju förstå psykologiskt kanske att Petersson inte gjorde det, för att hade han öppnat utredningen med anledning av det här så hade det varit svårt och stänga den igen sen alldeles efteråt. Så att det blev helt enkelt så att när det var nedlagt, då var intresset för att öppna den igen ifrån åklagarmyndighetens sida, det var uppenbarligen väldigt, väldigt lågt. Petersson sa till mig när jag frågade honom att om det kom in något nytt som var viktigt, då skulle han gärna öppna utredningen igen. Men jag tror att han hade då ställt in sig på att det som krävdes då, det var så att säga bevisning som var så klar och övertygande i förväg utan att utredningen öppnats, så att det liksom inte gick att ignorera den längre. Om det var någonting som skulle behöva utredas, då var han nog inte särskilt intresserad av det. Ingenjören var alltså en man som hade hade övertygelsen att svenska myndigheter begick ett allvarligt fel i trafiksäkerhetsfrågor. Och det felet, det jämställde han med Hitlers mord på judarna. Så han var så fokuserad på den frågan. Och då menade han också att Palme var en av dem som var ansvariga för det här.
Jag har suttit med Alf Enestams förhör och sånt där. Han hade ju också en väldig... Han hade ju liksom en bild av att Palme låg bakom mord på hans son och så vidare. Just den här brinnande övertygelsen där är ju lite detsamma som den här ingenjören. Ja, jag vet, jag bara fick en känsla att de har lite liknande personligheter möjligen.
Man kan ju säga så här att det finns ju många personer som har varit väldigt hetska emot Palme. Alltså extremt hetska. Och alla kan inte ha mördat honom. Så att man får liksom räkna med att det räcker naturligtvis inte i sig med den typen av uppgifter om någon. Däremot finns det om Enerström, så finns det en rad andra uppgifter som är väldigt anmärkningsvärda. Så det är också klart att han har varit föremål för en hel del utredningsåtgärder. Det är ju inte konstigt.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och i fallet ingenjören har vi ju just det här med hylsorna, var det vi sa, va?
Ja, det är ju rätt slående så att säga. Det är inte vem som helst som skickar in 2 magnumhylsor och tar på sig mordet, va? Så att, och det var ju anmärkningsvärt. Alltså det var ju Johannes Finnlaugsson, en ståuppare och en vän till honom som hade fått fram de här uppgifterna själva, hört av sig till utredningen. Utredarna var inte intresserade, då kontaktade de istället Svenska Dagbladet. Och Svenska Dagbladet tog tag i det här och gjorde en del ytterligare undersökningar och kom alltså fram till det de skrev om då. Och det var ju slående, och det illustrerar ju en väldigt viktig sak, nämligen att det går att få fram nog så fascinerande och märkliga uppgifter av olika människor. Men det löser inte mordet i sig. Va? Och tittar man på det utredaren hade om Stig Engström, då blir det väldigt uppenbart att de hade saker som såg ut att vara slående. Men de hade ju inte någon bevisning som överhuvudtaget räckte för ett seriöst utpekande. Och man kan ju säga, vad de inte hade på Engström, de hade ju inte något teknisk bevisning, de hade inte ett vapen, de hade inga vittnesutpekanden av Engström från mordplatsen. De hade inget motiv, ingen gärningsbeskrivning av hur det skulle ha gått till. Och det fanns ju inte heller några uppgifter från folk i Engströms omgivning som angav att han skulle vara en typ som skulle kunna ha genomfört den här typen av handling, så att säga. Så att väldigt mycket de inte hade. Och det leder ju till frågan, vad var det då de hade? Och det där skriver jag om i boken då, och en väldigt central punkt i Petersons argumentering, alltså den helt centrala punkten egentligen, är ju det att han menade att Engström hade inte varit synlig på mordplatsen under minuterna efter mordet. Och det blev ju så att säga den axel som allt övrigt hakades upp på ungefär. Det illustreras ju inte minst av när Petersson resonerade om den gula linjen som han nämnde i sin genomgång. Och det han menade med den gula linjen, det var ju helt enkelt från vilka platser kunde någon observerat Lars J där han stod nedanför trapporna en liten stund efter mordet. Där hade ju Engström själv sagt att han hade sett någon som stod inne i gränden där han själv stod vid Ekorima. Och där hade då Thomas Pettersson och andra har ju istället varit inne på att Engström måste ha sett Lars J uppifrån trapporna under sin flykt. Och där var ju då Thomas Petterssons och Filters argumentering och Lars Larssons argumentering i hans bok. Det var ju det att Engström kunde inte ha sett Lars J från mordplatsen därför att Lars J stod dold. Men det visade sig ju sen när saker undersöktes att Lars hade visserligen, när mordet ägde rum, så hade han stått bakom byggbarackerna så att han inte var synlig från mordplatsen. Men han hade ju flyttat på sig en liten stund efteråt. Och då hade han ju stått nedanför trapporna så att han var väl synlig från mordplatsen utan svårighet. Vilket ju understryks, skulle jag vilja säga, att Lisbeth såg en man som stod där som rimligtvis var Jeppsson. Eller Lars J. Det hade Petersson insett. Han hade insett att det gick att se Lars ifrån mordplatsen. Men han utvecklade då en argumentering att det kunde Engström inte gjort eftersom han inte var kvar på mordplatsen längre. Det utgick Petersson ifrån och det blev liksom den axeln han använde sig av i sin argumentering. Engström kunde inte ha sett Lars ifrån mordplatsen eftersom han inte var där. Alltså måste han ha sett Lars ifrån en annan plats. Han måste ha sett från när han flydde. Ja, det är väl logiskt om vi vet att Engström inte var på mordplatsen. Men det intressanta är att den argumentering som användes var ju helt enkelt det att vittnen som hade hörts hade inte uppgett att Engström var där, va? Men om vi går igenom det så finner vi dels att det finns ett antal vittnesuppgifter som med varierande styrka pekar på att Engström var där. Och ännu mer intressant är att gå igenom vilka andra vittnen observerades av olika vittnen. Och då finner vi det att de vittnen som blev observerade, eller vi ska säga så här, att vi vet inte vilka vittnen som blev observerade därför att det vi har är alltså förhör som har genomförts en viss tid efter att folk har gjort sina observationer. De här förhörerna är inte inspelningar i allmänhet utan det är sammanfattningar. Vi vet inte vilka frågor som har ställts. Vi vet alltså inte mer än vad som står i förhörerna. Och då finner vi att det är väldigt många vittnen som inte har observerats i någon särskild utsträckning alls. Det vi finner är att vittnen som var där med andra vittnen får stöd av de andra de var där i sällskap med. De som var ensamma, där finns det slående exempel på att de inte observerades av andra, va? Och det gör att Engström som var ensam där, alltså han sticker inte ut i det sammanhanget överhuvudtaget. Det är också så, till exempel, bara för att ta ett exempel, att när vittnet Lars J, som alltså sprang efter mördaren, som sprang upp på David Bagares gata och senare gick ner till mordplatsen. Det finns inga vittnesobservationer av att Lars J var på mordplatsen överhuvudtaget när han kom dit. Så att, alltså, vi vet att han var där för att han blev ju hörd och alla andra sådana saker. Men alltså, det finns inga vittnesobservationer av det. Så att alltså, det säger ingenting. Alltså, det skulle säga någonting om vi var övertygade om att antingen var Engström väldigt, väldigt aktiv i livräddningsarbetet, eller också var han inte där. Men en rimlig tolkning är att Engström kanske gjorde vissa försök med livräddningsarbetet. Kanske sa något uppmuntrande, kanske sträckte fram en hand eller någonting sånt där. Men om han inte var mer aktiv än så, finns det ingen större anledning att tro att det satte några djupare spår hos folk överhuvudtaget. Så att går man igenom där, finner man att det som är det centrala argumentet emot Engström, det finns inte något underlag för det egentligen. Och det ska ju också sättas i samband med alla de observationer som Engström själv har redovisat av vad han såg när han var på mordplatsen. Och det startade ju redan när han återvände till Skandia cirka 23.40 och talade med väktarna där om vad han hade varit med om. Och så fortsatte det med vad han berättade för folk som han kände, vad han sa till media redan dagen efter mordet, vad han sa till polisen och så vidare. Det finns liksom en lång rad uppgifter från Engström om vad han hade varit med om. Och det stämmer väldigt väl med det som hände på mordplatsen. Det enda som stämmer lite sämre är att Engström, så att säga, lyfter fram sina egna insatser lite mer än vad som är sannolikt att det stämde, så att säga. Men alltså annars, observationerna, till och med att Lisbeth blev bryskt behandlad av polisen, vilket Söderström själv har medgett att det var så. Han ryckte och tog tag i henne till och med. Alltså hur skulle Engström ha vetat det om han inte var där, så att säga? Var kommer det ifrån? Alltså det finns en rad exempel av det slaget där det stämmer väldigt väl det han har berättat. Och där kan man ju frågas också, om han skulle ha varit gärningsmannen, varför skulle han då ha bemödat sig och försöka få fram så mycket uppgifter om att han själv var på platsen när han visste om att han inte hade varit där? Det skulle ju bara ha ställt till det för honom. Han kunde ha hamnat fel och missuppfattat saker, och han skulle i onödan ha gett intrycket av att han var väl synlig på platsen själv, vilket skulle varit väldigt obehagligt för honom om han nu inte var där alls. Så att, varför skulle han ha påpekat att han sett vittnet Lars under sin egen flykt? Han kunde ju inte veta att Lars var synlig från någon annan vinkel då. Det skulle ju kunna vara ett oerhört avslöjande för honom om det nu var så, och så vidare. Så att, alltså, de som argumenterar för det försöker förmedla en bild av Engström som en jävligt listig och konspirativ individ. Och då måste man ju fråga sig, stämmer det med det vi vet om Engström? Det gör det ju inte. Det gör ju faktiskt inte det, va? Så att den här bilden av Engström som, alltså, det är också viktigt att komma ihåg att om inte Engström själv skulle ha tagit kontakt med en massa människor, så skulle ingen ha vetat om att han hade varit på mordplatsen överhuvudtaget. Jag menar, han gick ut ifrån Skandia oklart när. Om det var så tidigt som de som vill ha honom till gärningsman hävdar, då skulle han gått ut redan kanske 23, 19 30 eller någonting sånt där, va? Ja, då skulle han ha hunnit med och gå förbi mordplatsen innan det hände någonting där. Han skulle ha varit framme vid Kungsgatan eller något sånt antagligen, va? Och då skulle han inte ha märkt någonting. Då kunde han i efterhand, så kunde han bara sagt att jag åkte hem, jag hörde efteråt vad som hände där, det var hemskt, men jag såg ingenting av det, va? Så att, alltså, men Alltså ingenting av det som finns om Engström i utredning skulle ha funnits där antagligen om inte han själv hade uppmärksammat att han var där. Alltså som han inte hade sagt det, va. Och det är också lite lustigt om man så vill att när Engström på våren 86 börjar figurera som någon som borde utredas för att han kunde vara inblandad i mordet.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Då var det utifrån de här Ålandsuppgifterna som senare visade sig vara fullständigt utan någon saklig grund överhuvudtaget. Det var alltså så att Engström hade låtit sig intervjuas, hade förekommit i media, och då var det en kvinna som hade en affär i Mariehamn, och där hade det kommit in en man någon gång i mars tillsammans med sin fru och dotter. Engström hade ingen dotter för övrigt. Och den här mannen, han hade kommenterat Palmemordet på ett sätt som hon hade reagerat för och tyckte att han verkade skum. Och sen hade hon sett Engström i tv eller om var i tidningen, och då hade hon tänkt, det var nog han jag såg, och då hade hon slagit larm om det. Och hon hade också spekulationer att mannen kanske var på Åland för att hjälpa EAP som hade tryckeri där. Och hon hade noterat då att Gunnarsson hade ju anknytning till EAP, så att om Engström var inblandad i mordet så kunde han också vara inblandad med EAP och så vidare. Allt det var ju bara fel helt enkelt, va? För Engström hade inte varit på Åland. Engström hade ingenting att göra med EAP. Det var liksom ingenting, va? Men det var det som startade utredningen av Engström, den här inofficiella utredningen av Engström. Och den utredningen i sin tur är också bizarr, för att det var alltså så att polisen visste då att en FD-polis jobbade på Skandia, Per Häggström som han hette, och då bad de honom att undersöka Engström lite grann, va? Och då var det så olyckligt att Häggström, han hade alltså jobbat på Skandia ett antal år och han hade kört fast i karriären där. Han fick inte längre några intressanta uppdrag. Han kände sig förbisedd. Och så fick han då av sina gamla arbetskompisar chansen att visa att han kanske kunde få fram bevisning i århundradets stora mordutredning. Så han gick ju igång och liksom letade all möjlig skit på Engström som gick. Och spred naturligtvis uppgifter om Engström ibland andra anställda och så vidare. Han, så att att det blev ju liksom en, det blev för honom hoppet om att kunna visa hur bra han var i en utredning som var så oerhört uppmärksammad. Va? Och det gjorde ju då att Engström snart framstod som suspekt, eftersom Engström letade uppgifter som skulle kunna ge stöd för det. Va? Det intressanta är att Engström långt ifrån var någon expert på Engström. Han säger i ett förhör, det är 2017 eller vad det är, att han träffade bara Engström en enda gång och det var mycket kort. Så att alltså, han hade inte några egna kunskaper om Engström egentligen, va? Vilket inte hindrar honom ifrån att beskriva Engström som en inpiskad lögnare. Alltså, det var hämtat ifrån ingenting skulle jag vilja säga.
Ja, just det. Om man läser man bara liksom förhör och sånt där, så får man ju en känsla av att Häggström är den där verkligen pitbullen som biter sig fast och verkligen gör ett bra jobb. Men det gör han utifrån att ha träffat honom som hastigast vid ett tillfälle i princip då. Och sen, ja, och då gjorde man väl, då, det pratades i alla fall om någon form av, vad ska vi säga, inofficiell husransaken, att man skulle kolla efter vapenfett och allt möjligt.
Jo, de hade ju lite idéer åt det hållet. Och, alltså det var ju Häggströms engagemang och entusiasm som styrde där väldigt mycket. Och det är ju Häggströms uppgifter som har inspirerat Sven Anér, Olle Menell, Lars Larsson, Thomas Pettersson och så vidare. Alltså det är ju Häggström, det kommer ifrån väldigt mycket alla de här grejerna om Häggström, va? Men om man skalar av honom och inser att han hade inte några stora egna kunskaper om Engström, och han var väldigt, väldigt ivrig att kunna uträtta någonting. Alltså, så då ser man sen att det faller samman, så att säga. Det finns ingenting. Va? Utan den rimliga tolkningen, den enkla tolkningen är det att det var i stort sett som Engström sa, med vissa variationer. Och så. Exempelvis, jag tror för min del att Engström, han var inte så nära mordplatsen när mordet ägde rum, utan jag tror att han höll på att gå ut ifrån Skandia när mordet ägde rum. Det tror jag är en rimlig tolkning, och själv var han då väldigt mån om att framställa det som att han var väldigt nära mordplatsen, för att, och det var han antagligen övertygad om själv också, för att han hade ju alltså gått fram och så såg han Palme ligga där, han såg livräddningsåtgärden och så vidare. Det tyder på att det har gått en liten stund innan han kommer dit, va? Men han övertygade sig om att han såg nog inte mordet, för att han höll på att se på sitt armbandsur just då och missade mordet, va? Men alltså det sannolika är att han var inte där då än, utan han kom lite senare helt enkelt.
Där säger vi tack till Gunnar Wall för den här gången, och passar också på att säga välkommen åter, för resten av den här intervjun kommer nästa vecka, och Gunnar är även inbjuden att fira 400 avsnitt med oss. Om du vill ställa frågor till honom, vår fantastiska researcher Johan Lundqvist, eller mig, Daniel Cornelia, så kan du mejla dem till simwaypodcast@gmail.com, alltså simwaypodcast@gmail.com. Hit kan du också skicka tips på ämnen att ta upp i den här podden, eller eventuella frågor som du kan tänkas ha. Gunnar Walls bok Rättsskandalen Olof Palme handlar ju mycket om hur utredningen lades ner, alltså slutet av utredningen. Om ni vill veta mer om början av utredningen, ja, då rekommenderar vi Mörkläggning, statsmakten och Palmemordet, som kom i en ny upplaga 2020. Även den skriven av Gunnar Wall. Som vanligt, vill du stötta oss ekonomiskt så går det alldeles utmärkt, och alla sätt att göra detta på hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet, som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Stort tack till Gunnar för ett mycket intressant samtal, men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Nu ska